Podplay.
Klockan närmar sig midnatt. I fören på ett enormt fartyg står två huttrande män och håller utkik i den mörka natten. Varje andetag bildar små moln av ånga framför deras munnar. I flera ljumma soliga dagar har fartyget åkt över havet på sin väg mot New York. Men den här natten har temperaturen sjunkit rejält. De har kommit fram till den del av Nordatlanten som är särskilt känd för att krylla av isberg. Men hittills har kvällen varit händelselös och vattnet har legat spegelblankt så långt ögat kan nå. Fartygets motorer tuggar stadigt vidare. Fortsätter allt i den här takten kommer RMS Titanic anlända i New York tidigare än planerat. Men plötsligt ser de två männen någonting stort uppenbara sig i mörkret, rakt framför dem. En av männen greppar tag i repet till varningsklockan och slår med all sin kraft. Isberg, rakt fram, ropar han. Men det är för sent. Du lyssnar på Kod Katastrof med mig, Ellen Norberg, om Titanic, det osänkbara skeppet. Det är onsdagen den 10 april 1912. Vid den brittiska hamnstaden Southampton sjuder det av liv. Resenärer släpar på stora koffertar och hamnarbetare och matroser rör sig fram och tillbaka över bryggorna. Förtöjd i hamnen ligger spektaklets stora stjärna. Den gigantiska atlantångaren RMS Titanic. Idag ska hon ut på jungfrufärd hela vägen över Atlanten till slutdestinationen i New York. Titanic ägs av det brittiska rederiet White Star Line, vars vision är att bygga de största och bekvämaste fartygen världen någonsin skådat. Att resa med dem ska vara som att bo på lyxhotell. Passagerarna ska knappt märka att de är ute på havet. Framförallt ska fartygen vara säkra, praktiskt taget osänkbara. I marknadsföringen fokuserar man också mycket på skeppets storlek. Titanic är 270 meter långt och nästan 30 meter brett och har plats för 3,500 människor ombord, mer än 2000 passagerare och nästan 1000 besättningsmän. Inför den första resan är hon redan känd som världens säkraste skepp och största passagerarfartyg. En av dem som ivrigt väntar på att kliva ombord på Titanic är den 23-åriga svenskan Olga Lundin. Hon växte upp i den lilla byn Hallaryd, precis vid gränsen mellan Småland och Skåne. Nu är hon redo att lämna den bekanta tillvaron bakom sig för ett nytt liv på andra sidan Atlanten. Med sig har hon sin fästman, Nils Johansson. Han har varit i USA tidigare och berättat lockande historier om framgång och stora möjligheter. Egentligen hade paret tänkt åka tidigare, men Nils ville resa med just Titanic, så de har tålmodigt väntat på fartygets första avgång. Klockan närmar sig lunchtid den 10 april. Och äntligen är det dags att lossa på förtöjningarna. 6 boxerbåtar behövs för att lotsa det enorma skeppet ut ur hamnen. På land står anhöriga och andra nyfikna åskådare. Och uppe på båtens stora däck vinkar passagerarna adjö. Kapten Edward Smith är den man som har fått i uppdrag att styra Titanic under hennes första resa. Han har arbetat i sjöss sedan han var tonåring och kallas ofta för miljonärernas kapten, eftersom han gillar att mingla med de rika passagerarna i första klass. Bland dem finns bland annat rederiets ägare, J. Bruce Ismay, och skeppets huvudkonstruktör, ingenjören Thomas Andrews. Stämningen är uppspelt och många ser fram emot att se skeppet i drift för första gången. De som lyckats få tag i en första klassbiljett har en lyxig resa framför sig. På Titanic finns promenaddäck, en skönhetssalong, simbassäng med bastu, en squashhall och ett franskt café. Passagerarna i andra klass får njuta av en enklare men fortfarande bekväm tillvaro ombord. De allra flesta reser dock i tredje klass och bor längre ner i fartyget. Här delar man hytt och får inte heller lov att vistas i de finare rummen ovanför som tillhör första klass. Man får inte heller gå upp på översta däck där livbåtarna finns. Några av dem som ska resa i tredje klass är Olga Lundin och hennes fästman Nils. Med på resan är också tre av deras bekanta. Två smeder som också kommer från Hallaryd och Olgas släkting Karl. Olga blir dock lätt sjösjuk och har därför uppgraderat sin biljett till andra klass. Det tar emot att lämna sällskapet på nedre däck, men förhoppningsvis påverkas hon mindre av vågornas gungande högre upp. I 4 dagar glider Titanic fram över Atlanten. Den 14 april är en solig och behaglig dag, men under kvällen sjunker temperaturerna kraftigt. Nu har man lämnat den varma golfströmmen och nått betydligt kallare vatten. När klockan närmar sig 11 på kvällen har 23-åriga Olga Lundin nyss gått och lagt sig, precis som många andra ombord. Lugnet har börjat lägga sig över fartyget. Men i radiorummet är det en annan stämning. Nu har Titanic kommit tillräckligt nära slutdestinationen och fastlandet och kan återigen skicka och ta emot meddelanden igen. Telegrafisten har fullt upp. Det piper och klickar när text ska bli morsekod. Han höjer volymen för att höra ordentligt. Under dagen kommer in flera varningar om is i området. Men det har telegrafisten inte tid att tänka på. Kaptenen har redan styrt om rutten för att undvika det värsta av isen. Besättningen vet också om att de just nu passerar det så kallade Iceberg Alley. Ett område som är känt för sina många isberg. Och utkiken står ständigt och spejar. Titanic tuggar fram genom natten i strax över 20 knop. Klockan 10:55 på kvällen kommer en ny varning om isberg från ett annat brittiskt ångfartyg i närheten, SS Californian. De meddelar att de just har stannat eftersom det känns för farligt att fortsätta. Men telegrafisten på Titanic är upptagen och ber dem att vara tysta så att han kan fortsätta med annat. Men bara 45 minuter senare avbryts lugnet ombord av den skarpa varningsklockan. 3 hårda slag. Isberg. Kapten Smith är inte på kommandobryggan, så det blir förste styrman som ger order om att bromsa in fartyget. Han girar så hårt det bara går för att undvika isen. Och till en början verkar det som att de har lyckats. I stora delar av skeppet märks ingenting alls. Ingen smäll, inget ljud. Och det stora isberget försvinner in i mörkret bakom dem. Ännu vet ingen att isen under havsytan har rivit upp små men många hål längs Titanics skrov och att det strömmar in havsvatten i skeppet. Ingen vet att världens säkraste fartyg bara har några timmar kvar ovanför ytan. Treåriga Olga Lundin vaknar av en smäll. Hon blir orolig och går upp på däck för att se vad som har hänt. Men där tycks allt vara som vanligt. På kommandobryggan är stämningen annorlunda. Lampor blinkar och tjuter och allt pekar på en sak. Titanic tar in vatten. Nu är kapten Smith på plats igen och han vill ha svar på hur illa situationen egentligen är. Någon som borde kunna hjälpa honom är ingenjören Thomas Andrews som har varit huvudansvarig för konstruktionen av Titanic. Men när han kommer till kommandobryggan kan han inte tro sina ögon. Detta skulle ju inte kunna hända. Titanic är byggt med 16 vattentäta sektioner. Det värsta man har kunnat tänka sig, en krock med en annan båt, skulle möjligtvis skada 2 sektioner och fylla dem med vatten. Till och med om 4 av delarna vattenfylls så ska Titanic kunna hålla sig vid ytan. Men nu visar kontrollpanelen något ingenjören Andrews aldrig ens skulle kunna föreställa sig. Hela 6 delar håller på att fyllas med vatten. Han gissar att Titanic kommer att sjunka inom loppet av 2 timmar. Och han vet, precis som kapten Smith, att det inte finns tillräckligt med livbåtar ombord. Det är helt enkelt sett som slöseri, eftersom Titanic har ansetts osänkbart. Det blir bedövande tyst när kapten Smith ger order om att stänga av motorerna. Nu ligger det enorma skeppet plötsligt stilla, mitt ute på Atlanten. Och sakta men säkert, nästan omärkbart, börjar hon luta framåt. ...47 minuter efter att Titanic kolliderat med isberget beordrar kapten Smith telegrafisten att skicka ut ett nödrop. Men det närmsta fartyget, SS Californian, som har skickat varningar tidigare under dagen, svarar inte. Klockan är nu 12:30 på natten och SS Californians telegrafist har gått och lagt sig. Men däremot får Titanic svar från ett annat fartyg. Problemet är bara att det skeppet, Carpathia, är 4 timmar bort. Hon kommer inte hinna fram innan Titanic sjunker. Till en början är det överraskande lugnt ombord. Passagerarna förstår helt enkelt inte vilken livsfara de faktiskt befinner sig i. Inte ens besättningen tar in allvaret helt. När de behöver lugna någon enstaka passagerare som gripits av panik så gör de det med den genuina tron att allt kommer att gå bra. Men det finns ett stort problem som snart inte kommer kunna gå att ignorera. Det finns bara 20 livbåtar och de rymmer 1200 personer. Och nu behöver ungefär dubbelt så många evakueras. Trots det är de första livbåtarna som hissas ner bara halvfulla. Det är fortfarande få som tror att de faktiskt är i fara. Men i takt med att fartyget lutar mer och mer och de nedersta däcken börjar fyllas med vatten så ökar paniken. Besättningen knackar på hyttdörrarna och delar ut flytvästar och lotsar tredjeklasspassagerarna upp genom de labyrintliknande gångarna från de nedre våningarna och ut på översta däck. Panikslagna passagerare kämpar sig fram genom de allt mer vattenfyllda gångarna. Och samtidigt lutar skeppet mer och mer. ...23-åriga Olga, fästmannen Nils och deras vänner har lyckats ta sig upp till översta däck. Och där möts de av ett fullständigt kaos. Människor som springer runt i panik och tränger sig fram mot de få livbåtar som finns kvar. Olga och de andra kommer fram till en där det verkar finnas plats. En besättningsman tar tag i Olga och trycker ner henne i båten. Men när Nils försöker följa efter och med sin hand i Olgas blir han stoppad. Barn och kvinnor ska räddas först. Olga skriker och försöker ta sig tillbaka upp på däck. Men livbåten sänks ner mot havet. Snart ser hon inte längre Nils. Olga har placerats i livbåt nummer 10 som nu ror iväg från det sjunkande skeppet. Titanics för har nu tagit in så mycket vatten att aktern börjar lyfta. Allt Olga kan göra är att se på. En av dem som är kvar ombord och trängs på däck är rederiets ägare J. Bruce Ismay. Han vet att kvinnor och barn ska räddas först, Men stannar han kvar så vet han att det kommer innebära en säker död. På grund av sin status så får han en plats i en av de få livbåtar som finns kvar. Han bestämmer sig för att ta den. I den annars så stilla kalla natten hörs det högljudda gnisslet från det sjunkande skeppet och skriken från hundratals livrädda människor. Många har redan fallit över bord. Resten försöker i panik ta sig till aktern som lyfts högre och högre upp ur vattnet. Nu lutar Titanic så kraftigt att de som tappar greppet om relingen eller en vägg faller rakt ner i det iskalla vattnet. Klockan är 17 minuter över två när nödbelysningen slocknar. Nu är det kolsvart på havet och snart överröstas skriken av ett enormt metalliskt vrål. Titanic bryts av på mitten. Halva fartyget försvinner ner under ytan och det enda som syns är den kolossala aktern som nu pekar rakt upp mot den stjärnklara himlen. Passagerarna som är kvar famlar desperat efter något att hålla fast i, men det är lönlöst. Bara minuter senare, klockan 02.20 den 15 april 1912, försvinner det sista av RMS Titanic ner under ytan. Då har det bara gått 2 timmar och 40 minuter sedan de kolliderade med isberget. Av de 2200 passagerarna och besättningsmännen som varit ombord på Titanic sitter bara ungefär 700 i livbåtar. För de som har lyckats ta sig från skeppet levande men inte fått plats i en livbåt finns det inte mycket att göra. För trots att många har flytvästar eller klamrar sig fast vid bråte överlever inte en människa många minuter i så kallt vatten. Från livbåt nummer 10 kan Olga bara lyssna på de desperata ropen på hjälp. För även om det fanns plats på vissa av livbåtarna så är det för farligt att försöka ro tillbaka och plocka upp fler. Man är rädd att de panikslagna människorna i vattnet kommer hänga på kanterna och välta dem allihop. Det är bara en livbåt som ror tillbaka. Sakta blir skriken färre och natten tystare. Klockan är 4 på morgonen när ångfartyget Carpathia till slut kommer fram. I det mörka vattnet flyter möbler, kläder, vrakbitar och hundratals stelfrusna kroppar. De överlevande i livbåtarna hissas upp och tas om hand. 23-åriga Olga letar bland ansikten efter den enda hon vill se, men Nils är inte ombord. Han och de 2 smederna i sällskapet är 3 av de nästan 1500 personer som dör i olyckan. Men plötsligt får Olga syn på någon som hon känner igen. Sin släkting Carl. Efter att ha klängt sig fast vid en flytande dörr i flera timmar plockas han till slut upp av den enda livbåten som åkte tillbaka. Under den 3 dagar långa resan till New York skriver Olga ett brev hem till Hallaryd för att berätta att hon och Carl har klarat sig. Och för att ge beskedet att Nils och de 2 smederna har dött.
Där stod vi på däcket och såg icke annat än döden framför oss. Det sattes ut räddningsbåtar och jag blev kastad ner i en sån. Jag höll Nils i ena handen och ville ha honom med, men de höll honom. Rädda för att det skulle bli för många. Jag skrek det värsta jag kunde och ville tillbaka. Men i detsamma hissades jag ner. Där satt jag i en liten fiskebåt mitt på Atlanten. Och såg icke annat än döden. Vilket ögonblick som helst.
Mm. Det var 123 svenskar ombord på Titanic. Olga och Carl är två av de 34 som överlever. De allra flesta av de drygt 700 personer som överlever förlisningen reste i första och andra klass. De hade närmst till livbåtarna och han får plats innan tredjeklasspassagerarna ens hunnit upp på däck. Av de 900 personerna i besättningen överlever nästan ingen. Rederiets ägare, J. Bruce Ismay, klarar sig men får skarp kritik för att ha tagit plats i en av livbåtarna. Kapten Smith och ingenjören Thomas Andrews sjunker med sitt skepp. Titanics vrak och exakta plats hittas inte förrän 1985. Det osänkbara skeppet ligger fortfarande och vilar 3800 meter under havsytan. Du har lyssnat på Kodkatastrof om Titanic med mig, Ellen Norberg. Manuset skrevs av Adelina Tim. Redaktör är Alex Häger. Klippning och ljuddesign av Evelina Färnerud. Producent är Oliver Bergman. Och exekutiv producent är Victoria Rinkos. Kodkatastrof produceras av Podplay.
Podplay, en del av...